Kapitel 12. Frågor och svar.
Nå,
sa Ninni med allt det tålamod hon lyckades uppbåda. Hon fick anstränga sig för att hålla händerna kvar i knät, liksom för att sitta still på sängen. Hon kvävde en gäspning. Det var tidigt och det var tredje natten i rad som hon inte hade sovit ordentligt. Bidjeburen var tom och sångsparven utsläppt. Hon önskade att hon varit lika fri.
Nå?
På sin egen säng låg Elaine på knä med huvudet och axlarna ut genom fönstret som vette mot den lilla gränden bakom huset. Därifrån kunde hon se en liten del av lilla tornet, där de flesta av företrädarna redan fanns på plats för att ta emot sändebudet från Tarvalon. Hon såg inte mycket, men tillräckligt för att urskilja den skyddsformel mot avlyssning som omgav värdshuset. Den var av det slag som stoppade alla som försökte tjuvlyssna med kraftens hjälp. Det var priset för att dela med sig av sina kunskaper. Efter en liten stund drog sig Elaine tillbaka in i rummet med en min av irriterad vanmakt. Ingenting. Du sa att de där flödena skulle kunna slinka igenom. Jag tror inte att någon märkte någonting, men jag hörde då ingenting heller. Det sista var riktat mot Mogadin som satt i hörnet på deras rangliga stol. Kvinnans brist på svett irriterade Ninim någonting gränslöst. Hon förstod att man måste arbeta med kraften länge innan man kunde uppnå den grad av distans som krävdes för att ignorera hetta eller kyla, vilket inte var stort bättre än Eichedernas vaga löften om att det skulle komma så småningom. På Ninive och Elaine forsade svetten fram medan Mogadin såg lika sval ut som en tidig vårdag, och ljuset skulle veta att det var irriterande. Jag sa att de borde kunna det. Mogadin flackade med blicken men tittade mest på Elaine. Hon koncentrerade sig alltid på den som bar Erdamens armband. Borde. Det finns 1000 olika sätt att spinna en skyddsformel. Det kan ta flera dagar att spinna ett hål genom en. Ninni teg, men det var svårt. De hade försökt i flera dagar. Detta var tredje dagen sedan Tarna Fair kom till Salidar. Och salen vaktade fortfarande lika omsorgsfullt det budskap hon fört med sig från Elaida. Visserligen visste Sharia, Mirel och de andra vad det var. Det skulle inte förvåna Ninni om de vetat det innan salen gjorde det. Men till och med Shuan och Lin hade hållits utanför de dagliga mötena. Det var åtminstone vad de påstod. Ninni kom på sig med att plocka med sina kjolar och tvingade händerna att ligga stilla. På något sätt måste de ta reda på vad Elaida ville, och än viktigare vad salen svarade. Det måste de, på något sätt.
Jag måste gå, suckade Elaine. Jag måste visa några fler systrar hur man gör Tear and Greeler. Det var ytterst få av Eichedena i Källor där som visat sig ha någon talang för detta, men alla ville lära sig. Och de flesta trodde att de skulle kunna det om de bara fick Elaine att visa dem tillräckligt många gånger. Du kan lika gärna ta den här, tillade hon och knäppte loss armbandet. Jag vill försöka med en ny sak när jag är färdig med systrarna, och sen har jag en novislektion. Hon lät inte speciellt glad över det heller. Inte som första gången. Efter varje lektion kom hon tillbaka så fylld av irritation att hon reste borst. De yngsta flickorna var alldeles för ivriga och kastade sig in i saker de inte kunde hantera. Ofta utan att ha frågat först. Medan de äldsta visserligen var försiktigare. Men i gengäld oftare sa emot eller helt enkelt vägrade följa en befallning från en kvinna som var 5 eller 6 år yngre. Elaine hade börjat muttra enfaldiga noviser och tjurskalliga idioter som om hon varit antagen i 10 år. Du kanske har tid med frågor. Kanske du lyckas bättre med att upptäcka en man än jag. Ninni skakade på huvudet. Jag ska hjälpa Jenaya och Delana med deras anteckningar nu på förmiddagen. Hon kunde inte hålla tillbaka en grimas. Delana var en av Groajas företrädare i salen och Jenaya presenterade Bruna. Men hon hade inte lyckats få ur de minsta smula. Och sen ska jag få en ny lektion av Fjordrin. Slöseri med tid det också. Alla i kärlek där ödade bara tid. Ha det på dig, sa hon när Elaine skulle till att hänga upp armbandet på en av klädkrokarna. Den gyllenblonda kvinnan suckade överdrivet men satte på sig metallringen igen. Ninive ansåg att Elaine litade alldeles för mycket på Air Daemon. Så länge halsbandet satt om halsen på Mogadin kunde visserligen varje kvinna med förmågan att leda kraften hitta henne med hjälp av armbandet och kontrollera henne. Om ingen hade på sig armbandet kunde den förlorade inte förflytta sig mer än ett dussin steg från det utan att stupa på knä och kräkas. Och detsamma hände om hon flyttade armbandet mer än ett par tum från den plats där det lämnats eller själv försökte ta loss sitt halsband. Kanske skulle det hålla henne fast även om det hängde på en krok. Men å andra sidan var hon en av de förlorade och skulle kanske kunna lista ut en utväg om hon fick hålla på tillräckligt länge. En gång i Tanshiko hade Ninive lämnat Mogadin avskärmad och fjättrad med kraften i bara några ögonblick. Och då hade hon lyckats fly. Hur det hade gått till hade varit en av de första saker som Ninive hade frågat om när de tagit henne till fånga igen. Men hon hade nästan fått vrida halsen av Mogadin innan denna ville svara. En åtknuten avskärmning var tydligen bräcklig om den avskärmade kvinnan hade lite tid och tålamod. Elaine envisades med att det inte skulle fungera på Air Daemon. Där fanns ingen knut att angripa och med halsbandet på kunde Mogadin inte ens försöka vidröra Sidar utan tillåtelse. Men Ninive föredrog att inte ta några risker. Ta god tid på dig med avskrifterna, sa Elaine. Jag har skrivit rent anteckningar åt Elaine förut. Hon hatar plumpar och misstag. Om det behövs kommer du att få göra om sidan 50 gånger för att få den ren och fin. Ninive såg butter ut. Hennes handstil var kanske inte lika ren och prydlig som Elaines, men hon var inte någon dräng som just lärt sig vilken enda av pennan man skulle doppa i bläcket. Elaine märkte inte hennes min utan slank ut ur rummet med ett leende till avsked. Hon kanske bara hade velat vara hjälpsam. Om Eishedena någonsin blev varse hur Ninive avskydde att göra avskrifter skulle de börja låta henne göra det som bestraffning. Ni borde kanske fara till Althor, sa Mogadin plötsligt. Hon satt annorlunda nu, rakare. Hennes mörka ögon tittade stadigt in i Ninives. Varför? Vad menar du? Frågade Ninive barskt. Du och Elaine borde fara till Camelin, till Rand. Hon kan bli drottning, och du? Mogadins leende var inte det minsta behagligt. Förr eller senare kommer de att ta reda på hur du kan göra alla dessa fantastiska upptäckter och ändå darrar som en flicka ärtappad med att snatta sötsaker varje gång du försöker leda kraften för dem. Jag brukar inte. Nej, hon tänkte inte urskulda sig. Inte för denna kvinna. Varför var Mogadin plötsligt så rakt på sak? Du borde komma ihåg att vad som än händer mig, om de får veta sanningen, så hamnar ditt huvud på stupstocken innan en vecka har gått. Medan ni kommer att få lida så mycket längre. Shemarag fick en gång en man att skrika av smärta varje vaken stund i 5 års tid. Hon såg till och med till att han fick ha förnuftet i behåll. Men till slut förmådde inte ens hon förhindra att hans hjärta gav upp. Jag betvivlar att någon av barnungarna här har ens tiondelen av Samurags skicklighet. Men du kanske får tillfälle att utröna hur mycket de kan. Hur kunde kvinnan säga detta? Hon hade krypit ur sin sedvanliga underdåniga ängslighet som en orm ömsar skinn. De kunde ha varit 2 jämlikar som diskuterade någonting tämligen likgiltigt. Nej, värre än så. Mogadins hållning talade om att det var likgiltigt för henne men kunde få fasansfulla konsekvenser för Ninive. Ninni önskade att hon haft armbandet på sig. Mogadins känslor kunde omöjligen vara lika svala och lugna som hennes ansikte och röst. Ninni flämtade till. Armbandet. Där var det. Armbandet fanns inte i rummet. En isklump tog form i maggropen på henne och plötsligt tycktes svetten påla ner för hennes ansikte i en stridare strömmar. Logiskt sett borde det inte spela någon roll huruvida armbandet var där eller ej. Elaine hade det på sig. Åh, goda ljus, måtte hon inte ha tagit av sig det. Och är Damons andra hälft satt ordentligt om halsen på Mogadin. Dessvärre hade logik ingenting med saken att göra. Ninni hade aldrig förut varit ensam med kvinnan utan att bära armbandet. Eller rättare sagt, de gånger hon hade det hade varit nära att sluta i fullständig katastrof. Då hade Mogadin inte burit någon Erdame. Men det spelade inte heller någon roll. Hon var en av de förlorade. De var ensamma och Ninni hade ingen möjlighet att kontrollera henne. Hon höll hårt om kjoltyget för att inte gripa efter slidkniven. Mogadins leende blev allt bredare, som om hon hade läst Ninivs tankar. Du kan vara övertygad om att jag har ditt bästa i åtanke. Detta, sa hon och förde handen mot halsbandet, men undvek nogsamt att röra det. Håller mig lika säkert i Camelin som här. Att vara slav där är bättre än att dö här. Men dröj inte för länge med ert beslut. Om dessa så kallade Aesir bestämmer sig för att återvända till tornet, vad skulle i så fall kunna vara bättre som gåva till den Ämelin-tronande än du, en kvinna som står Randall Thor så nära? Och Elaine, om han besvarar hennes känslor ens till hälften, skulle hon utgöra en tråd till honom som han aldrig skulle kunna skära av. Ninni reste sig upp. Hon tvingade sina knän att inte darra. Du kan bädda och städa rummet nu. Jag förväntar mig att det är fläckfritt när jag kommer tillbaka. Hur mycket tid har ni på er, sa Mogadin innan hon nådde dörren. Kvinnan kunde lika gärna ha frågat om tevattnet var varmt. Några dagar på sin höjd innan de sände sitt svar till Tervallon. Några timmar. Hur tungt kommer Randall Thor och till och med Elidas påstådda brott att väga mot att deras älskade torn blir helt igen? Var särskilt noga med pottorna, sa Ninni utan att vända sig om. Jag vill att de ska vara rena den här gången. Hon gick ut innan Mogadin hann säga någonting mer och stängde dörren ordentligt bakom sig. Hon lutade sig mot de sträva väggplankorna och andades tungt i den trånga lilla korridoren. Sen stack hon handen i bältespåsen, plockade upp ett litet kuvert och stoppade två gåsmynta blad i munnen. Det tog lite tid för gåsmyntan att lindra en svidande mage, men hon tuggade och svalde som om det skulle gå fortare för att hon skyndade sig. De sista minuterna hade hon drabbats av slag efter slag när Mogadin krossat saker som hon visste, den ena efter den andra. Trots all sin misstro hade hon inbillat sig att de hade kuvat kvinnan. Inte sant. Åh ljus, det var inte sant. Hon hade varit säker på att Mogadin varit lika okunnig som Aesir Dena om Elaine och Rand. Inte sant. Och hennes förslag att de skulle bege sig till honom. De hade varit alldeles för frispråkiga i hennes närvaro. Vad mer hade de avslöjat? Och hur skulle Mogadin kunna utnyttja det? En annan antagen kom in i den dunkla korridoren från det lilla rummets främre rum och Ninni vrätade på sig, stoppade undan gåsmyntan och rättade till klänningen. Alla rum utom det som vette mot gatan hade gjorts om till sovrum, fyllda av antagna och tjänare. De sov tre eller fyra i rum som var föga större än det hon just lämnat, ibland två i varje säng. Emara, den antagna som kommit in, var en späd kvinna, nästan spinkig, med grå ögon och ett lättväckt leende. Hon kom från Ilien och tyckte inte om Schwern eller Lin, vilket Ninni inte hade svårt att förstå, och tyckte att de borde skickas bort, i all anständighet som hon uttryckte saken, så som man alltid hade gjort med släkta kvinnor. Men frånsett det var hon trevlig och missunnade inte ens Elaine och Ninni deras extra utrymme. Eller att Marigan passade upp på dem. Det var det många andra som gjorde. Jag hörde att du ska renskriva åt Janaya och Delana, sa hon med sin gälla röst när hon passerade Ninni på väg till sitt eget rum. Lyd mitt råd och skriv så fort du kan. Janaya är mer noga med att alla hennes ord kommer på pränt än om det blir lite kladdigt. Ninni blängde efter Amara. Skriv långsamt åt Delana. Skriv snabbt åt Janaya. Sannligen goda råd tillsammans. Hur som helst kunde hon inte uppbåda någon oro för bläckplumpar just nu. Eller ens oroa sig för Mogadin. Inte förrän hon haft tillfälle att prata igenom saken med Elaine. Hon skakade på huvudet och traskade ut, muttrande för sig själv. Må så vara att hon hade tagit för mycket för givet och tappat greppet om saker och ting. Men då var det på tiden att hon ryckte upp sig och satte stopp för det. Hon visste vem hon måste leta reda på. De sista dagarna hade en stillhet sänkt sig över Salidar, trots att gatorna var lika fulla som förut. Till att börja med hade smedjorna utanför byn tystnat. Alla hade blivit tillsagda att vakta sina tungor medan Törna var där. Om sändebuden till Camlin, om Logan som var i tryggt förvar i ett av soldatlägren. Till och med om soldaterna själva och varför de samlats ihop. Det gjorde att de flesta inte vågade yttra någonting mycket högre än en viskning. Det fanns en ängslig ton i det låga surret av röster. Alla var berörda. Tjänarna, som annars alltid skyndade fram, gick nu med tvekande steg och kastade skrämda blickar över axlarna. Till och med Sedena verkade på sin vakt under sitt lugn och gav varandra betänksamma blickar. Det fanns inte många soldater på gatorna längre, som om Törna inte hade sett nog den första dagen och kunnat dra sina slutsatser från det. Om salen gav fel svar skulle snaran hamna om allas halsar, till och med regenter och furstar som ville hålla sig utanför tornets stridigheter skulle förmodligen låta hänga alla soldater de kunde, bara för att hindra tanken på uppror från att sprida sig. De få som var kvar i staden kände av osäkerheten och hade antingen oroliga eller nogsamt uttryckslösa miner. Utom Gareth Bryn som tålmodigt väntade utanför lilla tornet. Han hade varit där varje dag från innan det salens företrädare anlände och tills de gick därifrån. Ninni antog att han ville försäkra sig om att de mindes honom och vad han gjorde för dem. Den enda gång hon hade sett företrädarna komma ut hade de inte verkat glada att se honom. Det var bara väktarna som inte tycktes ha påverkats av den röda systerns ankomst. Väktarna och barnen. Ninni ryckte till när tre små flickor plötsligt dök upp framför henne som vaktlar ur ett fält, skrattande, lortiga och med band knutna i håret. Barnen visste inte vad Kärle där väntade på och om de vetat det skulle de förmodligen inte ha förstått. Väktarna skulle var och en följa sin egen HD utan att röra en min, vad hon än bestämde sig för och vart hon än begav sig. De flesta av de dämpade samtal hon hörde verkade röra sig om vädret. Det och berättelser från andra platser om besynliga tilldragelser. Tvåhövdade kalvar som kunde tala. Män som kvävts av väldiga flugsvärmar. Att alla barn i en by försvunnit på natten och hur folk dödats av någonting osynligt mitt på ljusan dag. Alla som kunde tänka klart begrep att torkan och den orimliga värmen berodde på att den svartes hand rörde vid världen. Men till och med de flesta Eishidir tvivlade när Elaine och Ninni påstod att det andra också var sant. Att bubblor av ondska steg från den svartes fängelse när förseglingarna blev svagare. Steg och drev längs väven tills de brast. De flesta kunde inte tänka klart. Vissa skyllde alltihop på Rand. Andra sa att skaparen var missnöjd med att världen inte samlats bakom draken återfödd. Eller med att Aesidéerna inte hade fångat in och stillat honom. Eller med att det fanns Aesidéer som satte sig upp emot den kvinna som satt på Amelintronen. Ninive hade hört folk säga att vädret skulle bli som vanligt så snart tornet enats igen. Hon knuffade sig fram genom trängseln. Svär att det är sant, mumlade en kokerska med mjöl upp till armbågarna. Det står en här av vitrockar på andra sidan Eldarfloden och bara väntar på order från Elaida att gå till anfall. Förutom vädret och tvåhövdade kalvar var ryktena om vitrockar fler än alla andra. Men vitrockar som väntade på order från Elaida. Värmen måtte ha fått kvinnans hjärna att smälta. Ljuset är mitt vittne på att det är sant, muttrade en väderbiten kusk till en kvinna med rynkade ögonbryn vars välskurna klänning skvallrade om att hon var upppasserska till en Aesidé. Elaida är död. Den röda har kommit för att kalla Sherriam till tornet som ny Amelintronande. Kvinnan nickade och svalde vartenda ord. Jag säger då att Elaida är en bra Amelintronande, sa en enkelt klädd man i rock och flyttade ett risknippe från ena axeln till den andra. Lika bra som någon annan. Han mumlade inte till sin följeslagare. Tvärtom pratade han med hög röst och försökte låta bli att vända sig om och se efter vem som hört honom. Ninives läppar kröktes i en sur min. Han ville att någon skulle höra honom. Hur hade Elaida kunnat upptäcka Shelley där så snabbt? Tarna måste ha lämnat Tarvalon strax efter det att det hade börjat samlas Aesidéer i byn. Shuern hade med mörk min påpekat att ett stort antal blå systrar fortfarande saknades. Ursprungligen hade det bara varit blå Aya som skulle samlas i Shelley där. Och att Alviarin var en skicklig förhörsledare. En ytterst obehaglig tanke, men ändå inte lika illa som den mest utbredda förklaringen. Hemliga anhängare till Elaida, här i Shalidar. Alla tittade snett på varandra. Och mannen med risknippet var inte den första Ninive hade hört säga ungefär samma sak och på samma sätt. Aesidéerna sa det kanske inte, men Ninive misstänkte att vissa av dem skulle ha velat göra det. Summan av allt sammans var att Charlie där sköd som en gryta, och inte någon välsmakande sådan. Det gjorde hennes handlande än mer berättigat. Det tog tid att hitta den hon sökte. Hon behövde hitta en grupp lekande barn, och det fanns inte många barn i Charlie där. Mycket riktigt stod Birgitte och tittade på fem pojkar som sprang runt på gatan och kastade en liten påse med småstenar på varandra. Alla skrattade våldsamt när någon blev träffad, också den som träffats. Det var lika obegripligt som de flesta lekar pojkar ägnade sig åt, eller män för den delen. Birgitte var förstås inte ensam, det var hon sällan, såvida hon inte ansträngde sig för att bli det. Arena stod vid hennes sida, torkade svetten ur ansiktet och försökte att inte visa hur uttråkad hon blev av barnen. Hon var ett par år yngre än Ninive och hade satt upp håret i en fläta av samma slag som Birgittes, även om hennes bara räckte en bit nedanför axlarna, medan Birgittes hängde hela vägen ner till midjan. Hennes kläder var också som Birgittes. En midjekort ljusgrå rock och pösiga bronsfärgade byxor hopsamlade kring anklarna ovanför ett par kortskaftade stövlar med hög klack. Och liksom hon bar Arena en pilbåge samt ett koger vid höften. Ninive trodde inte att Arena någonsin hade hållit i en båge innan hon träffade Birgitte. Hon ignorerade kvinnan. Jag behöver prata med dig, sa hon till Birgitte. Ensam. Arena sneglade på henne med någonting som närmade sig förakt i de blå ögonen. Jag trodde att du skulle ha din sjal på dig denna fina dag, Ninive. Åh, kära någon, du svettas visst som en häst, vad kan det bero på? Ninive fick en spänd min. Hon hade tagit sig an kvinnan innan Birgitte gjorde det, men deras vänskap hade gått upp i rök när de kom fram till Charlie där. Avslöjandet att Ninive inte var fullvärdig HD hade medfört någonting mer än bara besvikelse. Det var bara genom Birgits ingripande som hon hade förmått låta bli att avslöja för HD:erna att Ninive hade utgett sig för att vara en av dem. Dessutom hade Arena svurit hornsökareden, och för ett sånt liv var Birgit sannligen en bättre förebild än Ninive. Tänk att hon en gång hade tyckt synd om kvinnan bara för hennes blåmärkens skull. Att döma av din min, sa Birgit med ett svettigt flin, är du antingen redo att strypa någon, förmodligen Arena här, eller så har du tappat klänningen utan att ha någonting under när du stod mitt i en skock soldater. Arena lät höra ett frustande skratt, men hon såg bestört ut. Varför kunde Ninive inte begripa? Hon hade haft gott om tid att vänja sig vid Birgits så kallade humor, som bättre skulle ha passat någon orakad kar med buken full av öl. Ninive betraktade pojkarnas lek en liten stund för att ge sin irritation möjlighet att falna. Det skulle sannligen inte vara någon hjälp att bli arg när hon måste be om en tjänst. Sivi och Jeryl var bland pojkarna som kastade med påsen. De gula hade haft rätt. De hade bara behövt tid. Efter snart 2 månader i Kärlider utan fruktan och tillsammans med andra barn stojade och skrattade de lika mycket som de andra. Plötsligt slogs hon av en tanke. Marigan tog fortfarande hand om dem, om än motvilligt. Såg till att de badade och fick mat. Men nu när de pratade igen kunde de när som helst tala om att hon inte var deras mor. Kanske hade de redan gjort det. Det var inte säkert att folk skulle börja fråga, men kanske skulle de det. Och frågorna kunde få deras rangliga hus av lögner att störta ner över huvudet på dem. Isklumpen kom tillbaka i Ninives mage. Varför hade hon inte tänkt på detta förut? Hon hajade till när Birgit la handen på hennes arm. Vad är det fatt, Ninive? Du ser ut som om din bästa vän dött efter att ha förbannat dig med sina sista andetag. Arena var på väg därifrån, rak i ryggen och med långa kliv. Hon kastade en blick på dem över axeln. Kvinnan kunde se på när Birgit drack och kurtiserade karar utan att blinka. Rent av försöka efterhärma henne. Men varenda gång Birgit ville vara ensam med Elaine eller Ninive reste hon borst. Män utgjorde inget hot. Som Arena såg det var det bara kvinnor som kunde vara vänner. Men det var bara hon som fick vara Birgits vän. Blotta tanken att ha 2 vänner tycktes henne fjärran. Nå, nu skulle Ninive inte tänka mer på henne. Skulle du kunna skaffa fram hästar åt oss? Ninive försökte göra rösten stadig. Det var inte det hon kommit för att fråga om, men Sivi och Jeryl gjorde det till en utmärkt fråga. Hur lång tid skulle det ta? Birgit drog henne från gatan, bort till början av en trång gränd mellan 2 medfarna hus, och såg sig noga omkring innan hon svarade. Ingen var tillräckligt nära för att höra eller ta någon notis om dem. 1 dag eller 2. Uno berättade just. Inte Uno. Vi lämnar honom utanför det här. Bara du, jag, Elaine och Marigan. Om inte Thom och Julian återvänder i tid. Och Arena, antar jag, om du insisterar. Arena uppför sig som en idiot ibland, sa Birgit dröjande. Men det kommer livet att ta ur henne, om nu inte livet tas ur henne istället. Du vet att jag inte skulle envisas med att ta henne med om du och Elaine inte vill det. Ninive sa ingenting. Kvinnan uppförde sig som om det var hon som var svartsjuk. Det var inte hennes sak om Birgit ville beblanda sig med någon som var så oberäknelig som Arena. Birgit gned med knogen över läpparna och la pannan i djupa veck. Thom och Julian är bra karar. Men det bästa sättet att undvika bråk är att verkligen försäkra sig om att ingen vill bråka med en. 1 dussin scenarier i rustning, eller utan, skulle vara en god hjälp vad den saken beträffar. Jag begriper inte vad du har emot Uno. Han är seg och hård, och han skulle följa dig och Elaine till själva domesvalget.
Plötsligt sprack hon upp i ett leende.
Dessutom är han en stilig karl.
Vi behöver ingen att hålla i handen, sa Ninni stelt.